Så läser vi dagens evangelietext ifrån Markus. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret till Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: du min älskade son, du är min utvalde. Ja, det här är ju en fråga om Jesu dop. Men jag lovar att ni skulle få chans att ställa de frågor om ni var någon som hade någon. Jag tänker inte vänta länge. Utan det är bara om det är något som ligger.
Vi pratade lite om de tre visa männen hemma. Och försökte leta rätt på vad som faktiskt står. Det är ju ganska lite som faktiskt står i Bibeln. Så finns det ju jättemycket runt omkring. Den här mytbildningen runt omkring. Hur mycket av det är... Alltså, för det jag kunde hitta var att de var, kom från Österlandet, tror jag.
Ja.
Det stod inget antal.
Nej.
Det stod att de hade med sig guld, rökelse och myrra.
Ja.
Och att de följde stjärnan.
Och, ja, de följde stjärnan. Och de hade sett på himlen att en konung skulle födas.
Sen finns det ju jättemycket både kring vad de heter och hur många de var och kanske var de kom ifrån. Finns det någonting som man kan liksom vara lite mer... av det som inte står i Bibeln som man kan liksom luta sig mot att det faktiskt fanns. Jag tänker att det kan ju finnas andra källor man gärna litar på också. Kring det här med vilka de var eller var de kom ifrån eller hur många de var. Eller...
Svar nej. Det finns väldigt lite om dem överhuvudtaget. Utan det är liksom en mytbildning som har skapats av teologiska skäl då. En skulle representera barndomen, en skulle representera ålderdomen, en skulle representera liksom det här, vad heter det, mellantiden, medelåldern. En skulle komma från Indien och en skulle komma från Turkiet och en skulle komma från Afrika. Alltså man har försökt liksom att skapa legender som liksom ska täcka in stora delar av mänskligheten på olika sätt. Men det finns liksom ingenting som är liksom, så att säga, med sanningen överensstämmande.
Vet man hur gamla legenderna är? De här alltså...
Ja, det vet man ju. Man vet ju när man börjar använda dem i kyrkan. Ja. Och de flesta kommer ju från 200-300-talet där.
Ganska tidigt.
Vad sa du?
Ganska tidigt.
Ja, ganska tidigt ändå. Jo, men de var ju intressanta ur kyrkans perspektiv, absolut. Och man vill ju använda sig av dem på olika, av olika skäl då, i kyrkans Sverige, teologin. Men det är framförallt inom de ortodoxa, lite östortodoxa kyrkorna som de här har vuxit, legenderna har vuxit fram. De är bra på det, de ortodoxa kyrkorna, att skapa legender. Ja.
Mm. Mm. Det var intressant faktiskt. Aha. Svea, en kung, svensk kung, han hade varit nere i Bremen och där hade man ju då tydligen antagit många tre kronor. Så han tog med sig hem där och kallade våra skrifter tre kronor.
Hörde alla vad hon sa? Så du behöver inte... Att tre kronorna hänvisar till de tre vise männen. På olika sätt.
Jag menar på det här, så att de vet, jag vet, fattar inte de själva kanske att det här stämmer från tre vise män.
Nej, men vi har ju tappat den kopplingen i Sverige. Jag lyssnade på en annan ljudbok som sa att de tre kronorna hänvisar till Sverige, Norge och Danmark. Det. Så att det finns liksom olika sätt att tolka det hela. Om vi går över till dopet.
Fråga om dopet, vad dopet hade för betydelse före Jesu dop.
För, alltså dopet fanns ju i Israel innan. Men det var ju ett reningsbad. Man blev oren av olika skäl. Framförallt om du kom i kontakt med kroppsvätskor av olika slag. Så blev du oren. Klassade som oren. Och då skulle du hålla dig borta ifrån andra människor till kvällen då du skulle bada. Och bli ren. Det var liksom grunden. Så alltså man hade ett reningsbad i Israel före det här. Så att det sättet att tänka dopet som ett reningsbad är ju det som Johannes lyfter fram. Fastän han gör det då, han lägger till omvändelsen i det här reningsbadet. Att det är hjärtat du renar, det är inte kroppen. Det är inte alltså din beröring med det orena, utan det är orena i hjärtat som renas. Så det är det som är liksom det som är Johannes lyfter in i det hela och som då sen Jesus fortsätter med det dopet. Med tillägget att du också ska då få helig ande i dopet. Så det är inte, dopet var inte nytt så. Det fanns ju en rörelse ute i öknen som hette Essena som döpte en gång om året. Skulle man döpas för att renas. Så att det här är liksom inte ett helt nytt fenomen i den israeliska kulturen. Ja, det finns de som döper en gång om året. Johannes döparens lärjungar. Mm. Men det som kännetecknar det kristna dopet, alltså Jesu dop, som de förkunnar sedan lärjungarna efter pingstdagen, det är ju att tro, dop och frälsning hör ihop. Alltså det är det som är, alltså de lyfter ihop det här. Tro, dop och frälsningen är en enhet. De är inte separerade från varandra, utan det är där det sker. Så Bibeln beskriver liksom den här nödvändigheten av en personlig tro. Det är det som är liksom kom in i Jesu dop. Det personliga. Innan dess var det inte det personliga. Du var en del av en kultur och skulle då så att säga, gå och rena dig. Men nu var det din tro som skulle bära dig och hjälpa dig. Och som då ledde in i lärjungarskap. Så det är den stora frågan är varför lät Jesus döpa sig egentligen? Han var ju Guds son, han var ju alltså vi ser ju honom som att ja, men han hade väl inga fel, han hade väl inga behov att omvända sig. Och det där är ju då den frågan som man kan känna liksom att ja, men här finns det en nyckel till att förstå Jesus. Att han ställde sig med solidarisk med alla människor som klassades som orena. Alltså alla människor som på olika sätt såg som orena och syndare. Och ställde sig tillsammans med dem och lät sig döpas. För att visa vägen som människor sen skulle kunna gå. För att återfå livsgnistan och den här tron på frälsningen. Samtidigt så var ju det här början på hans offentliga tjänst. Det var sen det började. Så fram till dess så hade han varit en ganska normal man, om man får säga så. Som hade gått på gatorna och gjort det som behövde göras. Förmodligen kanske han också hade varit en lärd man som alla hade liksom lyssnat till. Men nu klev han ut i offentligheten. Nu blev han den som visade sig. Han visade vägen. Ja, han visade vägen. Och han gjorde det genom att då i dopet så uppenbarades Fader, Son och Helig Ande. Det här var första tillfället som de tre var tillsammans. Vad sa du? Ja. Ja. Ja, jo, men det är så, och det är det som Johannes ville ju inte ens. Han tyckte inte Jesus började döpas, men han gjorde det i alla fall. Men det, och det, då när vi ser på Jesu dop, så är det, förutom att det är ett frälsningen, så kan man också ha med sig den här bilden av att det var början på ett uppdrag. Att när vi döps människor och följer Jesus genom dopet, så får vi också ett uppdrag. Genom att bli delaktiga i uppdraget som Jesus hade. Som jag sa, så var ju det här det första tillfället då treenigheten var samlad enligt Bibeln. Fader, son och heligande. Faderns röst hördes ifrån himlen. Sonen lät döpa sig och den heliga ande kom ner som en duva. Det här är första gången som vi ser liksom hur den här himmelska gemenskapen uppenbarar sig. Det är i dopet. Och då att den heliga ande kom var ju väldigt viktigt. Det var någonting nytt. Det var någonting annorlunda, för att, som jag sagt och tjatat om här, det, på gamla testamentets tid var det bara några få som kunde få den heliga ande. Det var de få utvalda. På nya testamentets tid, efter det här tillfället, framförallt efter pingstdagen, så kunde alla få den heliga ande. Det hände någonting, en väldigt viktig språngbräda här när det gäller den heliga ande. Och Jesus går ut då tillsammans med en helig ande och gör alla dessa under och hela människor, väcker upp döda, går på vattnet, gör vatten till vin. Alltså det är, Jesus börjar ju och fortsätter, och det är efter dopet som alltihop det här sker. Tron är ju väldigt viktig, som jag sa. För att bli delaktig i dopets betydelse. För tron har sin första och viktigaste förutsättning i vad Gud gör genom Kristus. Och det vi tror på det. Och vad han fortfarande gör än idag genom sin närvaro, som då vi kallar heligande. Så tron är Guds verk. Och vårt svar på Guds verk, att vilja vara delaktiga i det som pågår och det som händer. Vattnet är väldigt viktigt. Att dopet sker i vattnet är också väldigt speciellt. Det är väl att vattnet, vet vi, har en väldigt viktig betydelse när det gäller att föda liv. Allt liv föds i vatten. Och därför blir alltså bilden av dopet, att du sänks ner i dopet och föds av livets vatten, är ju också en bild av det här dopet. Att man föds av ett liv som får ett nytt liv. Så den här livgivande effekten som dopet har, det är ju liksom vattnet som är symbolen och skildrade, som är budskapet om en räddning. Att leva ett liv som leder in i evigheten. För det är det livet man föds i dopet. Sen kan ju man ju tycka, man kan ju spinna lite på det här med vatten. Om man tittar ut genom fönstret, så ser vi lite snö. Det tycker jag, alltså jag tycker det är fascinerande, det här med vatten och så överhuvudtaget. Alltså när snö är vackert, tycker jag. Jag vet inte om ni tycker det. Ja, snö är vackert. Men snö är ju vatten. Eller hur? Det är bara att det ser annorlunda ut, lite speciellt. Och idag då, när det regnar, så är det ju inte speciellt roligt. Alltså, det är mycket skönare när det snöar, tycker jag. Eller, hur är det? Men det som jag liksom får mina tankar att rulla igång, det är att snön är ju vit och ofta mycket renare än hur man upplever vatten och regn så här års. Som då blir slaskigt och hemskt och blött. Och det gör ju att bilden av dopet kan man också liksom tänka sig. Ja, men det blir att bli döpt kan också bli att känna sig full av som en snö. Flinga, vacker, vit, ren på ett helt annat sätt. Än att än en vanlig novemberdag när det regnar som värst.
Jag har en fundering här. Ja, vatten är vatten. Ibland rinner det. Ibland är det snö. Ibland är det is. Tre former men ändå samma vatten.
Ja, och ibland är det ånga.
Och ibland ånga. Det är väl häftigt tycker jag.
Mm. Det är fascinerande. Och det allra mest fascinerande är att snön som ligger här ute kan faktiskt vara samma vatten som Jesus döptes av. Det tycker jag är ändå mer fascinerande för att vatten liksom finns och sprider sig över hela världen. Så när det gäller Jesu dop så kan man komma med massa funderingar och så här. Men i dopet förändras, det sker någonting i dopet. Någonting förändras i oss människor. Och att man kan, det sägs då att en och samma verklighet kan skapa helt olika känslor hos oss människor. Alltså vi upplever saker olika. Och vi vet ju att det faktiskt är på det viset att alltså, samma dag kan bli väldigt olika. Om man en grå dag möter någon som ler åt en och pratar vänligt med en så kan hela dagen bli ljus. Medan samma dag kan kännas väldigt grå och trist om man inte möter någon människa. Så att vi, alltså saker och ting kan påverkas av det som händer och sker. Och det vi har firat är ju att Gud faktiskt kom till jorden för att dela våra villkor. Och det är det som Jesu dop handlar om. Att Gud kom till jorden för att dela våra villkor. Julen beskriver det, men faktiskt Jesu dop beskriver det också. För det är att han, precis som när han föddes, så ställer sig Jesus som vuxen i samma situation som vi människor gör. Och det gör att det läggs en ton i ditt och mitt liv som Jesus föder och vill ge. En grundton som kan hämta sitt skärpa från snön som lyser upp tillvaron. Det är mycket ljusare när snön lyser, eller hur? Kan man till och med gå ut i mörkret och se var man går. Så att hitta den här punkten av grundtonen som vi människor kan bära med oss. Det är ju som att hitta någonting som ett ljus som lyser upp livet. Även om vi efter dopet får uppleva och gråa och trista dagar. Så finns det här ljuset hela tiden. Så att läsa Bibeln. Eller att försöka hitta annan litteratur som fyller samma funktion och bygger på Bibeln. Det är ungefär som ett snöfall i mitt inre. Skulle jag vilja beskriva det på. Det händer någonting. Det gör tillvaron lite ljusare. Man får fundera, men man hittar också ljuset och hoppet i det som händer. För verkligheten finns kvar. Precis som när snötäcket töar bort så ligger det hela och väntar på att väckas till liv. Eller hur? Det ska väckas till liv och bli en vår. Och det är ju det som är det här ljusa tonen och hoppet som finns hos Kristus. Det ligger där. Det finns hela tiden. Livet, ljuset, hoppet, kraften. Att ge liv till oss människor. Vilket vi kanske behöver mer än någonsin just nu.